Lärjungaskapets pris är temat idag. Och Marita har redan läst en utav de texter. Och jag läser ytterligare något från första Petrusbrevet. Och så här hälsar Petrus i inledningen när han skriver det här brevet. Från Petrus, Jesu Kristi apostel, till de utvalda som lever skingrade som främlingar i Pontus, Galatien, Kappadokien, Asien och Bitynien. Utvalda enligt Guds, vår faders plan, helgade av anden och bestämda till lydnad och rening med Jesu Kristi blod. Nåd och frid åt er i rikaste mått. Så inleder Petrus sitt brev, och vi har lyssnat till en del av texten i det första kapitlet, som också handlar om lidande och lärjungaskapets pris. Och vi tar ytterligare en av de textavsnitten ifrån det tredje kapitlet, vers 13-17. Där står den rubriken: lidandet leder till liv. Vem kan göra er något ont om ni arbetar för det goda? Om ni också får lida för rättfärdighetens skull, så är ni saliga. Var inte rädda, låt dem inte skrämma er. Men Herren Kristus ska ni hålla heliga i era hjärtan. Var alltid beredda att svara var och en som kräver besked om ert hopp. Men gör det ödmjukt och respektfullt i medvetande om er goda sak, så att det som talar illa om ert fromma liv i Kristus får skämmas för sitt förtal. Bättre lida för goda gärningar, om det är Guds vilja, än för onda. Petrus, som skriver det här brevet, han gör det genom sin medarbetare Silvanus. Han antyder det i slutet av brevet. Och han skriver troligen från Rom när han sitter och skriver och är tillsammans med andra medarbetare där. Och vi ser i inledningen som vi läste att mottagare till brevet är både judekristna och hedningar som har blivit Jesuslärjungar och som finns kringspridda i de olika romerska provinserna. Han räknade ju upp en hel rad av de romerska provinserna som han tänkte på, att här finns människor som har tagit emot Jesus och är med i församlingar som är grundade och som sprider budskapet om Jesus. Det kan tyckas förvånande att det är Petrus som skriver till församlingarna i Mindre Asien, som ju egentligen har grundats utav Paulus. Vi vet ju att Paulus reste genom Mindre Asien i 3 missionsresor och grundade församlingar. Han besökte dem igen när han hade möjlighet till det, och han skrev brev till dem. Vi har ju fler utav breven i Nya Testamentet som är skrivna också till olika församlingar. Men man kan väl säga så här då, att gränserna ser inte ut att vara så tydliga om arbetsfördelningen, vem man skriver till och vart man vänder sig, utan där behoven fanns och där man upplevde att här behöver vi förmedla ett budskap in i det här sammanhanget, så gjorde också Petrus det till de församlingar som också Paulus hade grundat. Även om man kan läsa en intressant passus Galaterbrevet 2, där det står att arbetsfördelningen är den att Paulus är bekräftad som apostel till de oomskurna, alltså hedningarna, och Petrus är bekräftad som apostel till de omskurna, alltså judarna. Men det var ju faktiskt Petrus som var den första som förkunnade evangeliet för hedningarna. Det kan vi läsa om i Apostlagärningarna 10, där vi möter Petrus i Cornelis hus, hur han förkunnar evangeliet för hedningarna. Och syftet med det här brevet som Petrus skriver genom Silvanus står så här i slutordet i det femte kapitel, 12 versen. Genom Silvanus, som jag vet är en pålitlig broder, skriver jag dessa korta rader för att stärka er och för att bekräfta att här verkligen är fråga om Guds nåd som ni ska stå fasta i. Det formulerar Petrus vad som var syftet med just det här brevet. Och utav de tema som Petrus tar upp i det här brevet, det är egentligen tre huvudtema. Det är hoppet som vi redan har läst om. Det är att missionera. Och det är lidande. Och lidandet är ett stort tema just i det här brevet. Lidande för Herren. Vi kan ta första punkten här. Att vara Jesus lärjunge, vad innebär det? Ja, det skulle vi kanske kunna ha en hel serie predikningar om. Men om vi tar och lägger grunden för det vi upplever så positivt att få vara Jesu lärjunge, så är det ju en stor nåd för oss människor att vi får vara Guds barn genom det som Jesus har gjort för oss, genom försoning. Genom sin död och uppståndelse har Jesus öppnat vägen till Fadern, till Gud själv, och vi får vara Guds barn. Och jag brukar säga ibland att egentligen är ju det största vi människor kan få vara och uppleva, att vi får vara Guds barn. Och att få veta att vårt liv vilar i trygga händer. Lina Sandell skrev ju en av de mest kända psalmerna som vi sjunger kanske ofta ibland. Tryggare kan ingen vara. Tryggare kan ingen vara än Guds lilla barnaskara. Det är den största trygghet vi människor kan få uppleva, att vårt liv får vila i Guds händer. Vi är omslutna av hans hand. Vi har tillgång till livets största kraftkälla, till Jesus själv. Vi får leva vårt liv genom Jesus, och han vill styrka oss och leda oss och forma våra liv till gemenskap med Gud. Och så kunde vi säga många andra saker om lärjungaskapet, men en del av lärjungaskapet är också att vi får lida för Jesu namns skull. Och det är den biten som vi fokuserar på idag i predikan. Jesus talar om lidande för hans namns skull i evangelierna. Han är väldigt tydlig med det i sitt utsändningstal, när Jesus sänder ut sina lärjungar, som vi kan läsa om bland annat i Matteus 10 kapitel. Och i den 22 versen säger han: ni ska bli hatade av alla för mitt namns skull. Det var det budskap som Jesus skickade med lärjungarna när han sände dem ut att berätta budskapet om vem han var och att han hade kommit för att bringa frälsning till världen. Jesus talade ju till lärjungarna och han talade till människor i olika sammanhang. En av de kända talen har vi ju i bergspredikan. Och där säger Jesus bland annat: saliga är ni när man skymfar, förföljer och förtalar er för mitt namns skull. Gläder och jubla, er lön är stor i himlen. Jesus talar alltså om att vi ska glädjas när man skymfar och förföljer och på olika sätt trakasserar oss för Jesu namns skull. Jag vet inte om vi känner det så. Vi tänker kanske inte så riktigt. När Jesus håller sitt avskedstal till lärjungarna i Johannes evangeliets 15 kapitel och följande där, då kommer det här budskapet tillbaka som Jesus sa till lärjungarna när han sände ut dem. Då säger han i den 20 versen i det 15 kapitlet: har de förföljt mig så kommer de också att förfölja er. Det var budskapet inför att Jesus var beredd att lämna sina lärjungar och de skulle gå vidare med budskapet om Jesus Kristus. När vi läser Nya testamentet så ser vi att de första kristna, de fick lida för sin tro. Det var inte någon dans på rosor att bekänna Jesu namn, även om de kände hur en jublande uppriktig glädje att mötas i Jesu namn, hemma i husen, till gudstjänst och ute bland människor, glädjen över att få vara en Jesu lärjunge. Och i apostlagärningarnas inledning så möter vi ju apostlarna som vittnar frimodigt om Jesus. Under och tecken sker i Jesu namn. Och Stora rådet och Israels ledare, eller de judiska ledarna, de vet inte riktigt vad de ska göra med de här frimodiga människorna som bekänner Jesu namn i alla sammanhang och vittnar om honom. Utan man griper dem och man förhör dem och man förbjuder dem att vidare tala i Jesu namn. Och innan man släpper dem så pryglar man dem. Och apostlarna går därifrån med det budskapet att de inte fick tala vidare i Jesu namn. Men då kan vi läsa att de var glada, att de var värda, var värdiga att lida för Jesu namns skull. Det var den känsla som rymdes i deras sinnen. Tänk att vi är värdiga att lida för Jesu namns skull. I Apostlagärningarna 7 så möter vi berättelsen om Stefanus, den första kristna martyren. Vi har hans tal beskrivet där, hur han frimodigt vittnar. Och då står det att man lät stena Stefanos. Och folket la ner sina mantlar vid en ung mans fötter som hette Saul från Tarsus. Och det står tydligt att Paulus, Saul hette han då fortfarande. Saulus gillade det som hände, att man stenade Stefanos för hans vittnesbörd om Jesus. Och när man fortsätter den läsningen efter det sjunde kapitlet in i det åttonde kapitlet i Apostlagärningarna, så står det att Saul från Tarsus for hårt fram mot församlingen i Jerusalem. Och vi vet att han ju också efter det skaffade sig fullmakt på fickan hos överste prästerna att ha rätt att fängsla, ta till fånga och fängsla de kristna och föra dem bundna till Jerusalem. Och det var ju det brevet med den fullmakten som Saul hade på fickan när han var på väg till Damaskus och mötte Jesus där på vägen. Vem är du? Jag är Jesus som du förföljer, fick Saul till svar. Och vi vet att det blir vändpunkten i Sauls liv. Han blev en Paulus och han blev en missionär. Vi har predikat om honom i tre predikningar: aposteln, brevskrivaren och missionären. När man sen läser vidare om Paulus verksamhet i Apostlagärningarna, det är en fantastisk intressant läsning, hur han fick uppdraget och blev erkänd som missionären utav församlingen där han sändes ut från församlingen i Antiochia och reser på sina missionsresor. Så är det väldigt intressant att läsa hur Paulus kommer till den ena platsen efter den andra. Vad gör han? Jo, han går till synagogan och tar kontakt med judarna där och så förkunnar han budskapet om Jesus. Och ganska snart så vänder sig ju folket emot honom. Ibland är det judarna och andra också som väljer att vara motståndare till Paulus budskap om Jesus. Och han torteras, han fängslas. Vi läste ju om när han satt i Filippi fängelse tillsammans med Silas och andra medarbetare och sjöng lovsånger mitt i natten och så vidare. Men det intressanta är ju att när Paulus får lämna den ena platsen efter den andra för att han har vittnat om Jesus, vad gör han då? Jo, han åker till nästa plats och går till den synagogan och börjar att vittna om Jesus. Han åker inte hem och tar med sig medarbetarna och säger vi kan inte hålla på med det här för det går ju inte. Utan han fortsätter frimodigt. Men nästan på de flesta platser så drabbas han av förföljelse för Jesu namns skull. Och genom historien har de kristna fått utstå mycket lidande och förföljelse. Det är en skrämmande historia att läsa den historien om hur de kristna har förföljs och fått utstå lidande av oerhörda slag genom historien i omgångar ibland väldigt, väldigt kraftigt. Om vi tar punkt 4 här, lidande och förföljelse för den kristna tron idag. Den lidande kyrkan i världen är ju faktiskt större idag än någonsin. Vi tror att vi lever i ett upplyst och modernt samhälle där vi kan möta varandra med respekt och öppenhet. Men det är inte så. Finns en organisation som stöder och informerar om situationen för förföljda kristna i världen som heter Open Doors. En del känner säkert igen dem. De ger ut informationsskrifter och en handbok om hur man kan bedja för de förföljda kristna i världen. De har listat de 50 länder där förföljelsen är svårast i världen för de kristna. De har delat upp dem i tre grupperingar. Extrem förföljelse. Det är 11 länder som står under den rubriken. Utav de här 50. Nästa grupp är mycket allvarlig förföljelse. Och grupp 3, allvarlig förföljelse. Det pågår alltså i 50 länder som de har listat. Sen vet vi ju att det pågår förföljelse på olika ställen. Kanske lite på ett sätt som inte ryms under de här rubrikerna. Och människor får känna av på ett väldigt tydligt sätt att man blir hånad och man blir sedd lite, som lite inte modern och utanför om man bekänner kristen tro. Det slog mig att de 11 länderna som i den här listningen som Open Doors har gjort som står under extrem förföljelse konstaterade jag att ungefär hälften av de länderna där har vi människor här i vårt samhälle i Mariannelund som är representerade. Och vi har en grupp kristna från dessa länder i vår gemenskap. Här i vår församling. Och som vi möter regelbundet. Och jag tänker så här. Att vi ska känna det som en förmån. Att få möta de här människorna och få ge dem det stöd och det skydd som vi kan göra på olika sätt som medmänniskor. Och de har något viktigt bidrag till oss i Sverige och till vår församlingsgemenskap att ge. Vi i Sverige tillhör en mindre del av vår värld där vi i frihet kan mötas till gudstjänst, lovsjunga och tillbe Herren. Och det är naturligt för oss att göra det och att få göra det. Och vi kanske borde tänka lite oftare på att vi har en förmån framför många, många andra människor i vår värld som bekänner kristen tro. Som vi tar för givet. Men som inte alls är givet för många människor. Den sista punkten här. Petrus påminner och uppmuntrar de kristna i mindre Asien. I de här romerska provinserna som vi läste att han skriver till. Han påminner om att vägen går genom lidande till härlighet. Det är den vägen som livet går för många människor. Och i det sammanhanget så påminner han om just det som Marita läste i inledningen, det kristna hoppet. Vi är på väg till den fullkomliga riket. Det som Gud genom Jesus Kristus har berett och öppnat för oss. Men på väg till det fullkomliga riket så kan vi få möta lidande och svårigheter. Och Petrus påminner ju i det här brevet, och Jesus gjorde det i sin undervisning, att vi har orsak att glädjas mitt i lidandet. Att vi får känna att vi är värdiga att lida för Jesu namns skull. Petrus säger också någonting om att Gud har sin hand med oss i lidandet. Gud arbetar med oss och han formar Guds människor mitt i lidandet. Petrus påminner också om att vi kan få kraft. Gud vill ge oss kraft mitt i lidandet och mitt i svårigheterna. Gud är där och han vill ge kraft genom helig ande till oss idag. Slutorden i Petrus brevet, första Petrus brevet i det femte kapitlet, tänkte jag att vi kunde läsa. Det står om vaksamhet i den åttonde versen och framåt. Var nyktra och vaksamma. Er fiende djävulen går omkring som ett rytande lejon och söker efter någon att sluka. Håll stånd mot honom, orubbliga i tron. Kom ihåg att ni får utstå detsamma som alla era bröder här i världen. Men om ni nu får lida en kort tid, skall Gud som skänker all nåd och har kallat er till sin eviga härlighet genom Kristus upprätta er och stödja er och ge er fasthet. Hans är makten i evighet. Amen. Petrus påminner om att Gud finns där mitt i lidandet och mitt i svårigheterna. Han vill ge kraft som vi var och en behöver. Och jag vill bara till sist påminna om att jag tror att mitt i lidandet och mitt i svårigheterna som vi människor kan uppleva här i världen av olika slag, så är församlingsgemenskapen viktig. Att vi får känna att vi tillhör Guds församling. Det är en gemenskap som vill vara med och bära och stödja när vi upplever svårigheter, nöd och lidande utav olika slag. Och det har många människor upplevt, vilken fantastisk tillgång det är i livets olika skeden. Och så vill jag påminna om det Paulus skriver till sist i Romarbrevet 8. Trots allt som sker, trots all nöd och trots all lidande och svårigheter som vi människor kan få uppleva i den här världen, så påminner oss Paulus om i Romarbrevet 8 att inget kan skilja oss från Guds kärlek i Kristus Jesus. Så här skriver Paulus. Vem kan skilja oss från Guds kärlek? Nöd eller ångest, förföljelse eller svält, nakenhet, fara eller svärd? Det står ju skrivet, för din skull lider vi dödens kval dagen lång och vi räknas till slaktfåren. Nej, över allt detta triumferar vi genom honom som har visat oss sin kärlek. Ty jag är viss om att varken död eller liv, varken änglar eller andemakter, varken något som finns eller något som kommer, varken krafter i höjden eller krafter i djupet eller något annat i skapelsen skulle kunna skilja oss från Guds kärlek i Kristus Jesus, vår Herre. Inget kan skilja oss från Guds kärlek. Och Jesus har sagt att han vill vara med oss alla dagar till tidens slut. Ska vi be? Jesus, vi ville tacka dig från djupet av våra hjärtan att vi får vara dina barn den här stunden. Tack för att du har kallat oss med en helig kallelse att följa dig. Tack för nåden att få svara ja på den kallelsen och följa dig idag. Jesus, du vill hjälpa oss genom det som är nöd, svårigheter och prövningar i den här världen. Hjälp oss att stå fasta i bekännelsen till dig och bekänna ditt namn. Herre, tack för att du har lovat att du ska ge oss kraft och du ska vara med oss hela vägen ända till vi når det fullkomliga riket. Tack Jesus för din nåd mot oss varje dag. Amen.